välkomna ska ni vara till avsnitt 264 av Ångestpodden. Hej!
Jag fick på hjärnan. Välkomna till våran ö. Här finns allt utan regn och snö.
Sola, bada
och ha kul.
Men du, idag fyller du år när vi spelar in det här.
Det gör jag. Mm. Jag fyller 27.
Åldersnoja eller?
Nej.
Inte?
Nej.
Skönt.
Mer bara...
Gud, det kändes... Det om vi hade sänt radio. Skönt, då rullar vi faktiskt den senaste låten med Kylie Minogue.
Nej, men nej, jag har ingen åldersnoja.
Nej.
Jag hann till och med tänka i natt när jag inte kunde sova ett tag att så här, fan, 27, det är ingen ålder.
Nej,
alltså du vet, så här, nej, men jag tycker ju att åren går så extremt mycket snabbare än vad de gjorde förr i tiden. När man var liten så var ju liksom en månad hur lång tid som helst.
Ja.
Och nu bara så här, 27, så snabbt som det har gått, alltså så här, vad fan. Nej, men jag kände bara det, bara ett år liksom. Det är ingenting.
Men det är en bra, det känns väl som, alltså det känns ju på något sätt som att det är väldigt grundat och tryggt.
Ja, precis.
Alltså,
ja.
Vad mer kan man begära av livet än att få känna så?
Än att få känna att det är okej att åldras. Ja. Ja.
Vet du, den här veckan är mycket speciell för mig rent känslomässigt.
Okej.
Okay. Dels du fyller år, det är min nationaldag, brukar jag säga. Jag älskar när du fyller år, jag vet inte varför.
Hitta en bästis som påstår att din födelsedag är hens nationaldag.
Nej, men du vet, jag bara älskar den så mycket. Och man bara firar dig och att du finns liksom.
Ja.
Också, min kille och jag har inte setts på jättelänge, vi ska ses den här veckan.
Mm.
Tredje grejen. Justin Bieber släpper nytt album.
Det är det bästa.
Och det är så här, vissa kanske bara, ja... Alltså det är ett albumsläpp som vilket annat som helst.
Ja, eller bara Justin Bieber.
Men, vet, men alltså vi är ju hardcore believers.
Alltså jag är believer since baby, baby, baby.
Jag var lite sen på bollen. Men...
Ja, men...
Men ax och frälst.
Ja. Mm. Ja, det ska bli underbart.
Ja, men jag är liksom, nej, men jag är ett fan av... Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså jag har redan gråtit så många gånger bara av att så här, han är med i Ellen DeGeneres typ.
Ja, att han är tillbaka, att han mår bra. Han har ju mått piss. Mm. Det är ju en drömgäst för Ångestpodden.
Oh, sluta, tänk vi.
Hello, welcome.
Mr. Bieber.
For those who don't know who you are, who are you?
And for me, you're the world. Nej, men alltså verkligen. Mm. Alltså, vet du mer, får jag bara säga, innan vi liksom kastar oss in i avsnittet.
Mm.
Vår show börjar växa fram på ett sätt.
Det gör den.
Vet du vad den är? Den jävla käftsmäll.
Jag börjar känna nu, alltså innan kände jag att jag har ju hunnit tänka allt möjligt liksom, åh vad kul, och så har jag hunnit tänka åh fan panik och shit vi har tagit oss vatten över huvudet och allt liksom kommer bli skit och så. Men nu börjar jag verkligen känna att så här, alltså jag vill att alla ska se detta. För det kommer vara det bästa vi har gjort. Mm. Alltså jag tror inte ni kan, alltså nej, jag förstår att ni inte förstår. För att jag gör det knappt.
Gud, nej men verkligen, alltså det där var väldigt kax.
Ja, men kan jag få vara lite så idag?
Ja, jag känner att utrymme.
Nej, men det kommer bli så jävla bra. Mm. Alltså, ja.
Ja, men en käftsmäll in a positive way.
Ja, absolut. Ja, så säger vi.
Mm. Okej.
Okay. Ångestpodden, en käftsmäll in a positive way. Ja.
But in a positive way.
Ja.
Ja, nej men verkligen.
Idag ska vi podda om ett ämne som vi har fått väldigt mycket önskningar om. Men samtidigt har det varit svårt att göra det här avsnittet. Dels för att det finns inte jättemycket information om det.
Nej.
Och det var inte heller helt enkelt att hitta någon som liksom kunde prata om det här och ville prata om det.
Också så här, som det ju ofta är med olika psykiska diagnoser eller liksom psykiska sjukdomar, att som du sa, så det finns så lite forskning, alltså det finns så lite liksom att hitta på 1177 eller om man läser liksom läkartidningar, alltså sådana saker.
Mm.
Men nu är det alltså dags.
Yes.
Jag tror att första gången någon önskade det här ämnet var 2016-2017.
Och idag ska vi alltså podda om overklighetskänslor.
Precis. Och med oss har vi Maja.
Yes.
Som är, nej men alltså, snälla, hade hon poddat hela sitt liv?
Nästan tror jag.
Alltså,
det kändes så.
Ja, jag bara sa, okej, vi är lika bra på att podda.
Mm.
Så är det bara.
Verkligen.
Liksom.
Mm.
Och när man pratar overklighetskänslor så pratar man om derealisation,
yes,
och depersonalisation.
Ja, där sa du det bra ändå.
Du tyckte?
Ja.
Derealisation, det är ett förändrat medvetandetillstånd som yttrar sig i att omgivningen eller verkligheten upplevs som overklig.
Mm.
Derealisation kan i vissa fall vara en försvarsmekanism. Andra symptom som man kan ha, det är känslan av att ens omgivning saknar spontanitet, känslor och djup. Sen har vi då depersonalisation. Och det är en mer, alltså, subjektiv overklighetskänsla av det egna jaget.
Mm.
Medan då derealisation är overklighetskänslan inför världen runt omkring.
Precis.
Det är liksom skillnaden.
Mm. Men i snacket som vi har här med Maja så kommer vi ju prata om de båda som, precis, begreppet overklighetskänslor. Maja har ju själv upplevt båda.
Men det är också det som är grejen. Mm. Ofta samverkar depersonalisation och derealisation.
Mm.
Och detta är väldigt vanliga symptom. Detta drabbar någon gång 74% av befolkningen.
Alltså grejen är att jag kan ju säga att jag har upplevt, alltså fast jättekort, vi kan snacka alltså några minuter av en jättekonstig känsla av att jag, ja men typ som en overklighetskänsla, inte liksom dramatiskt på något sätt, men alltså första gången jag upplevde det gick jag i lågstadiet.
Mm, jag fattar.
Och verkligen det här med att, ja ni kommer ju höra intervjun, men att man är, ja men som att man spelar en roll i ett manus typ.
Mellan 31% och 66% av de här 74%,
mm,
de drabbas av detta i samband med en traumatisk händelse.
Yes.
Så det ska ju också sägas att alla ni som har skrivit och önskat det här har någon form av psykisk ohälsa. Mm. Och det kan vara allt ifrån social fobi, panikångest,
depression,
precis, PTSD,
mm,
eller bipolär sjukdom. Så det man kan säga är att det kan drabba vissa med psykisk ohälsa, men det drabbar inte alla.
Precis.
Jag tror inte vi kan göra det så mycket tydligare. Maja är betydligt bättre på det.
Absolut, för jag tycker bara vi, så här, vi låter Maja sköta snacket.
Vi rullar intervjun med Maja om overklighetskänslor.
Varsågoda. Hej Maja och varmt välkommen till Ångestpodden.
Hej, tack så mycket.
Så kul att du är här.
Ja, jag är så sjukt taggad verkligen.
Ja, du sa det mycket, jag kände din energi och blev så glad.
Ja, nej men så taggad, det ska bli jättekul.
Bra. Ja. Men för de som inte vet, vem är du?
Oj, vem är jag? Jag tycker det är en sån himla svår fråga att svara på.
Det är det, den är lite taskig.
Ja, exakt.
Verkligen. Men jag skulle ändå säga att jag vet inte riktigt vem jag är just nu. För jag tror att jag är i en naturlig fas av livet där jag försöker hitta liksom, vem är jag, vad vill jag göra. Men kortfattat så är väl jag en 19-årig, snart 20-årig tjej från Linköping som just nu går fjärde året på gymnasiet parallellt som jag jobbar på kontor.
Mm.
Så det är väl lite allmänt om mig.
Ja, du nämnde ju det här innan vi började intervjun att du också kom från en liten håla typ, ja, utanför Linköping.
Ja,
och jag bara kände att jag relaterade direkt.
Ja.
Så vi är också från en liten håla.
Ja, nej men småstadsbor, de ligger nära hjärtat,
ja,
måste jag säga.
Verkligen för oss också.
Ja.
Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Spontant, det jag tänker på för mig är väl att min ångest är lite allt och ingenting.
Mm.
Det är som, min ångest har varit en sån himla stor del av min vardag så himla länge. Och den har genomsyrat nästan allt jag gör, allt jag vill göra och allt sånt.
Mm.
Men samtidigt så vet jag att den är så himla, den är så ofarlig.
Mm.
Den, jag ska inte vara rädd för den, den är egentligen så liten. Men den genomsyrar ändå så himla mycket. Så att det är ett väldigt stort spektrum mellan det, personligen för min ångest.
Mm. Jag relaterar.
Ja.
Verkligen.
Precis, ja.
Men idag ska vi prata om overklighetskänslor som är en jättestor del av många psykiska ohälsa trots att man typ inte vet om det alls. Ja. Och det finns två tillstånd. Nu ska vi se här.
Ja.
Depersonalisation och derealisation.
Precis.
Kan du först bara försöka beskriva skillnaden på de två tillstånden?
Ja, depersonalisation. Jättesvårt att uttala.
Ja, jag tror jag gjorde det.
Du är väldigt bra. Ja. Ja, tack. Det handlar ju om när man upplever overklighetskänslor för själva jaget.
Mm.
Det kan vara liksom känslor känns overkliga, man kanske inte känner någonting. Det kan vara att känslor, alltså hela jaget känns konstigt, annorlunda, overkligt. Medans derealisation handlar om att verkligheten uppfattas som overklig.
Mm.
Man kan få väldigt, väldigt många olika symptom. Men för mig är det mycket att det känns som att jag inte är närvarande riktigt. Och ja, verkligheten är inte som den brukar vara helt enkelt egentligen. Mm. Och man känner sig väldigt konstig generellt.
Mm. Jag tyckte det var jättebra beskrivet för jag förstod verkligen vad du menar. Eller så här, vad det är liksom.
Ja.
Men du skrev till oss att du var väldigt mobbad i grundskolan.
Ja, precis.
Alltså hur var din uppväxt? Hur ser du tillbaka på den?
Alltså min uppväxt generellt var... Den var väldigt upp och ner.
Mm.
Jag älskade min familj. Min familj älskade mig. Det var jättebra så. Men som sagt så var jag lite annorlunda tror jag när jag var liten. För att jag var väldigt tillbakadragen. Lite mer analyserande. Och... jag hade väldigt svårt att visa känslor redan från när jag var jätteliten, alltså kanske 5 år. Och jag tror att barnen runt om mig märkte av det. För barn, alltså de är ju väldigt, de kan vara väldigt elaka, om man säger så.
Mm.
Och det var ju inte sån här konkret mobbning kanske, där de alltså gick på mig verbalt. Men det var väldigt tydlig utfrysning.
Mm.
Det var liksom, ja, Maja hon får inte vara med. Hon är lite, hon är som hon är liksom.
Usch.
Ja. Men, och det pågick väl egentligen från förskolan till 5:an tror jag. När jag bytte skola sen. Så efter det så blev det mycket bättre. Men det tog ju väldigt mycket på självkänslan och hur jag kände mot mig själv egentligen.
Men kunde du känna redan då att... alltså du hade svårt för att liksom typ känna känslor och sådär, eller är det någonting som...
Nej, alltså min mamma har alltid sagt till mig att jag aldrig har sagt när jag är ledsen eller när jag liksom är glad, utan jag var mest för mig själv.
Mm.
Visade inte så mycket utåt. Och när mina föräldrar gick igenom en skilsmässa, jag tror det var 2010, så var det lite turbulent, det var mycket bråk. Och jag tog ju självmant på mig någon roll som att vara den som skulle hålla ihop familjen egentligen.
Mm.
Och då var det ju, jag fick inte visa mig svag. För jag skulle vara den som var stark för mamma och pappa och min lillebror och så.
Mm. Hur gammal var du då?
2010, då var jag 10 år.
Mm. Gud, ja.
Så att det blev ju så att jag växte upp ganska snabbt.
Mm.
Blev väldigt självständig och tog mycket ansvar. Jag ville inte att någon skulle oroa sig för mig eller för min skola eller... hur jag mådde egentligen.
Men när du fyllt 13 år, då började du mer liksom må riktigt dåligt psykiskt. Vad hände då?
Alltså, hela den tiden är väldigt dimmig för mig. Och jag kan inte riktigt svara på vad som hände. Men det var fortfarande lite turbulent efter skilsmässan. Mm. Det var lite personliga problem och det var liksom mycket som hände.
Mm.
Och samtidigt har jag alltid haft en väldigt svår... prestationsångest.
Mm.
Och det handlar liksom inte bara att jag ville prestera i skolan, utan jag ville prestera med mitt utseende och liksom med mina vänner och allting egentligen.
Mm.
Vilket gjorde att jag tror att det blev lite för mycket för mig.
Ja.
Och jag började känna mig väldigt känslokall. Alltså mycket mer än vad jag hade varit innan egentligen. Och jag kommer ihåg att jag sa till min mamma också bara, mamma, jag känner ingenting. Hon sa liksom, men vad menar du? Och då sa jag, nej men alltså jag känner mig inte glad, jag känner mig inte ledsen, jag är helt känslokall liksom.
Mm.
Och med det så började jag bli väldigt dimmig och dåsig generellt. Jag liksom förstod inte riktigt vad som hände runt omkring mig och jag ja, jag var väldigt förvirrad och hela den tiden nu är väldigt dimmig för mig. Jag minns inte så jättemycket egentligen.
Nej. Men alltså, kan du minnas här, hur hanterade du ditt psykiska mående?
Jag blev väldigt utåtriktad.
Ah.
Blev lite smårebellisk eller vad man ska säga. Började kanske umgås i lite fel umgängen. För jag var så himla desperat efter uppmärksamhet också. Mm. Eftersom att jag hade inte fått så mycket när jag var yngre. Och det var väldigt viktigt vad alla tänkte och tyckte om mig. Och ja, jag blev väldigt utåtagerande. Och det var ganska tufft tror jag för speciellt min mamma mm. som såg det.
Mm.
Att jag blev en helt annan person framför hennes ögon egentligen.
Mm. Men du beskrev också till oss innan, alltså du beskrev dig själv som en extrem perfektionist.
Mm.
På vilket sätt påverkade det dig?
Oj, det har nog påverkat mig ganska mycket tror jag. För att om inte allt jag gör blir perfekt, och då menar jag verkligen allt, så blir min hjärna en enda stor röra.
Mm.
Alltså jag har inte koll på någonting känns det som, och jag blir väldigt, väldigt stressad.
Mm.
Alltså orimligt stressad. Man ska inte vara så stressad över att man kanske tog fel buss hem.
Nej.
För att man redan har planerat hela sin dag i förväg mm. eller så. Ja, så det var väldigt överdriven stress mm. som kom med det.
Ja, och i de här stressade situationerna så började du då uppleva overklighetskänslor.
Ja.
Fattade du då vad det var som hände?
Nej.
Nej.
Jag förstod ingenting egentligen. Jag trodde nästan att jag skulle få en psykos i början. Mm. Liksom bara, shit, nu är jag galen.
Mm.
Det är liksom, det är något som inte funkar egentligen. Och det tog ju väldigt lång tid innan jag också förstod vad det var för någonting.
Mm.
Så nej, det var väldigt förvirrande för mig, speciellt när man är i en sån ålder också.
Ja, gud.
Man är så himla förvirrad generellt.
Exakt. Mm.
Så det är liksom ja, perfekt att få ännu en grej att oroa sig över.
Ja. Men går du på något sätt beskriva hur du upplevde dig själv och mm. världen då?
Alltså det är så himla svårt att beskriva för någon som inte har upplevt det egentligen.
Mm.
Och det är också en av anledningarna till att väldigt många inte söker hjälp.
Mm.
För man kanske inte vill att folk ska uppleva en som galen eller att man håller på att tappa det egentligen. Men det bästa sättet jag kan förklara det på är om ni någonsin har fastnat med blicken på ett objekt
mm.
eller kollat på er själva jättelänge i spegeln.
Mm.
Då känner man en ganska konstig känsla. Att liksom allt blir lite dimmigt, man är lite utzoomad nästan.
Mm.
Och det är väl den känslan som jag har haft nästan hela tiden konstant. Jag kan inte bryta den känslan. Alla mina sinnen försämras eller försvinner helt. Jag kan röra mig på armen men jag känner inte att jag rör mig själv. Mm. Jag hör ingenting. Det känns som att jag är under vatten och jag hör allt som händer uppe på land. Jag ser jättesuddigt och det liksom, jag känner ingen smak eller någonting sånt. Och det känns som att jag försvinner inne i mig själv. Jag är inte ja. Där utan jag är som en robot.
Mm.
Och hela verkligheten, det är som att man är i en bubbla. Man bara ser hur hela livet åker förbi en.
Mm.
Och man kan inte påverka det egentligen. Det är jättesvårt att förklara hur det känns.
Ja, men jag tycker, alltså det låter, alltså det är ju verkligen intressant, men det låter också så jävla jobbigt.
Ja, så man hade ju jag hade blivit rädd om jag hade varit där själv.
Exakt, liksom. Det tänker jag med. Ja. Nu blev jag så att jag ville kolla på något så här länge. Ni vet bara för att jag bara, just det.
Ja.
Alltså, och att då liksom fastna i det måste vara som att man känner sig instängd i sig själv nästan.
Mm. Ja, precis. Man känner sig verkligen instängd. Man, och man kan inte komma ut. Det är jättefrustrerande och det är jätteobehagligt. Och, man får verkligen panik när det händer speciellt.
Mm. Ja, för du skrev också det att fram då till sommaren 2016, då var du runt 16 år då.
Ja, precis.
Så upplevde du overklighetskänslor i perioder. Exakt. Men under sommaren så var de konstanta hela tiden.
Precis, för ja, det kom i episoder där under några år.
Ja.
Och sen på sommaren till 2016 så skulle jag börja gymnasiet i augusti. Jag hade stressat igenom nian, fått jättebra betyg, skulle komma in på liksom Linköpings mest högpresterade skola. jättenöjd. Men sen så märkte jag att de här symptomen började komma tillbaka och att de aldrig riktigt släppte egentligen. Och det var när vi var på semester i Spanien med min familj, så såg mamma på mig och sa: hur mår du, Maja?
Mm.
Och jag sa: nej, men inte så bra, tror jag. Och hon såg att hela jag var inte mig själv, utan hon såg på min blick att den var dimmig.
Mm.
Och att jag inte var riktigt närvarande. Och det var jag ju inte heller. Nej. Jag var ju någon helt annanstans egentligen.
Mm.
Så ja, det var då det började bli konstant. Och då kom det inte i korta episoder, utan det var verkligen hela tiden.
Men med korta episoder snackar vi då typ så här: ja, men idag har varit en sån dag, eller är det så här 5 minuter?
Nej, det var i princip varje dag, fast det satt i sig kanske mellan 2 till 5 timmar per gång. Så det gick ju från där till att vara hela tiden egentligen.
Mm. Men kunde man liksom känna så här, för att säga att man liksom, om man fastnar med blicken och verkligen ändå fastnar så pass mycket så att man helt plötsligt märker att okej, nu har jag typ inte hört vad de har sagt i rummet här. Mm. Då märker man ju ändå när man är tillbaka. Blir det liksom lite samma känsla att så här, nu är jag tillbaka ur de här overklighetskänslorna?
Ja, både ja och nej. Mm. Man märker att det är mycket bättre. Men man hade ändå något litet i bakhuvudet som var... Det var nog ändå där lite. Mm. Fast det var så sjukt mycket bättre under vissa perioder då.
Mm.
Men det var alltid i bakhuvudet ändå.
Jag tycker med det liksom så här viktigt att poängtera att du var liksom fortfarande så här högpresterande.
Exakt.
Alltså var det ingen i skolan som märkte att du mådde dåligt?
Nej, det var ingen.
Nej.
Jag tror inte ens min familj märkte. Jag har ju väldigt svårt till känslor.
Mm.
Jag har väldigt svårt att prata om hur jag mår och jag är ju väldigt stängd. Mm. Så jag sa ju aldrig att jag var stressad.
Nej.
Mina föräldrar märkte ju bara att jag höll på att räkna meritpoäng varje kväll.
Ja.
Mm. Och så. Men det var aldrig någon som märkte någonting förutom fysiskt på mig. Mina fysiska symptom.
Mm. Vad hade du för fysiska symptom?
Hur mycket som helst. Man kan göra en jättelång lista, men dimmig syn, som sagt, huvudvärk, hade svårt att sova, hjärtklappning, hörde dåligt, jättetrött, alltså det var så himla mycket. Och det var ju, vi trodde ju att jag var jättesjuk, att jag hade någon fysisk sjukdom. Ingen förstod att det var psykiskt.
Nej.
Verkligen ingen.
Men efter den här Spanienresan så bestämde ju ändå du och din familj att så här, ni skulle söka vård.
Mm.
Vad hände då? Vad gjorde vården?
Ja, vi gjorde väldigt mycket. Vi gjorde extremt många tester på mig för att alla trodde att det var fysiskt.
Mm.
Man trodde först att jag hade en hjärntumör. Och jag fick göra MR, alltså magnetröntgen, och röntga hjärnan. Jag fick göra kaloriskt prov, jag fick göra EEG, EKG, vi fick testa min ryggmärgsvätska.
Ja, det låter lite som din story.
Ja, det låter lite som min story med panikångest. Ja, verkligen.
Ja,
det är ju så något så fruktansvärt.
Det var så hemskt, verkligen. Och det var så mycket utredningar och ingen liksom kom fram till vad det var.
Mm.
Jag var ju fysiskt sett frisk egentligen.
Mm.
Och så träffade jag en specialist inom öron, näsa, hals när vi skulle testa mitt balanssinne.
Mm.
Och till slut så sa han, han bara kollade på mig och bara: Maja, jag tror att du har panikångest. Och jag började störtskjuta, jag visste ju, fattade ingenting, jag visste inte ens vad det var för någonting. Och så kan man också följa i min sjukjournal idag att man såg hur jag bara mådde sämre och sämre och sämre.
Mm.
Och att jag var mindre och mindre närvarande under min kontakttid egentligen.
Mm.
Så det hände väldigt mycket och det var väldigt många besök.
Men var det inte någon med inom vården som hade sagt till dig att du bara skulle dricka lite mer vatten?
Ja. Det var helt absurt. Jag är ju väldigt lång och de tänkte, men hon har lite yrsel, det är nog för att hon är lång. Men om du testar att dricka lite vatten eller ett glas juice på morgonen, då kanske det löser sig.
Men var det liksom, vad sökte du för? Alltså, vad sa du när ni liksom sökte hjälp första gången?
Vi pratade egentligen mest om min yrsel. Det var det vi pratade mest om.
Mm.
Och det var, de flesta proverna var ju relaterade till min yrsel.
Mm.
Och det var ju därför de trodde att jag hade en hjärntumör också. För att jag var så himla yr hela tiden.
Men, men det med vatten, alltså det är så himla sjukt.
Alltså
Men du kunde ju inte börja gymnasiet på heltid.
Nej.
Vad var du liksom i ditt mående när du egentligen skulle börja gymnasiet?
Ja, precis när jag skulle börja så förstod vi fortfarande inte att det var något psykiskt.
Nej.
Vi trodde att jag var ledsen för att det var något fysiskt fel på mig.
Mm.
Så jag började ju i en ekonomiklass som vanligt. Men så märkte jag att jag inte orkade så mycket. Och min närvaro blev ju mindre och mindre och mindre. Mm. Och till slut så hade inte jag några vänner i klassen. Det var lite samma grej att jag blev utstött, eller liksom, det var ingen som hälsade på mig och det var ingen som prioriterade mig. Och då så gick jag ju aldrig till skolan egentligen.
Nej.
Och det var väl där någonstans som vi förstod att det var någonting psykiskt. Och jag fick bli sjukskriven på 50% under hela ettan.
Mm. Men det var egentligen inte först förrän din psykolog märkte att du var väldigt frånvarande som hon då berättade om dissociation för dig.
Precis.
Alltså hur förklarade hon det för dig?
Ja, det var när jag var på ett möte när både mamma och pappa var med. Och jag pratade mycket om mina symptom, att jag är väldigt frånvarande generellt, att jag inte känner någonting. Och då så kom jag ihåg att hon sa, hon frågade om jag hade hört talas om dissociation någon gång.
Mm.
Och både mamma, pappa och jag, vi bara nej.
Nej, för det har man inte.
Nej. Jag kommer ihåg att pappa försökte skriva ner ordet på ett papper och han stavade helt fel. Och det var så här, ja, alla blev ju bara nej, vad är det för något?
Ja.
Och sen ett möte efter när jag var själv med henne så började hon förklara lite. Liksom, när du försvinner iväg så där så är det dissociation. Och det, då så ska man göra det här och det här. Och det var egentligen fysiska övningar. Vi kastade bollar mellan varandra och försökte få mig att komma tillbaka till verkligheten, eller vad man ska säga.
Mm. Så hon förklarade dissociation som att man inte är i verklighet? Eller alltså hur?
Jo, men det gjorde hon typ. Hon sa att det är kroppens sätt att kunna avskilja sig själva från jobbiga känslor och ångest. Man vill skydda sig själv från ångest och svåra känslor. Och för mig var det då att kroppen bara stängde av. Och jag försvann. Jag säger att jag försvinner, för det känns som att jag försvinner bak i mitt medvetande egentligen. Och ja, det var där hon förklarade.
Ja, så egentligen är det liksom kroppens sätt att hantera liksom, när det typ blir för mycket ångest.
Ja,
så stänger kroppen hellre av för att man ska slippa vara i den ångesten. Det är ju som ett försvar på ett sätt.
Jo, men som en försvarsmekanism egentligen.
Ja. Men vet man inte om det så kan man ju få ännu mer ångest av dem. Man måste ju liksom, jag tänker att man måste bli rädd för att säga, men gud, kan jag göra det här? För tänk, så hamnar jag och, eller så här, i en overklighetskänsla då, bara försvinner iväg liksom.
Ja.
Vad ska folk tänka om mig då liksom? Alltså hur kan du liksom på något sätt beskriva hur dina overklighetskänslor har begränsat dig?
Ja, de har begränsat mig väldigt, väldigt mycket. Speciellt under 2016 när jag redan mådde väldigt psykiskt dåligt.
Ja.
Det var ju så himla läskigt att försvinna bort så där och vara i de här overklighetskänslorna.
Ja.
Och de var också kopplade till specifika ställen. I skolan så var jag väldigt, jag hade väldigt mycket overklighetskänslor i skolan. På stan, när jag skulle prata med folk, klasskompisar eller vänner. Och då så blev det ju så att jag började undvika skolan. Även fast jag var sjukskriven på 50% kanske jag bara gick på en 2-3 lektioner i månaden egentligen.
Mm.
Jag gick inte på stan, jag åkte inte buss, jag träffade inte kompisar. Jag låg bara hemma konstant för jag var så rädd för att få de här overklighetskänslorna.
Mm. Men för du nämnde ju det att din mamma kunde märka på dig att du var frånvarande. Kunde andra också märka det? Din psykolog eller klass?
Ja, alltså de enda som märkte det var mamma och Rebecka, min psykolog jag hade. För de sa båda två att man ser det på mina ögon, att jag blir helt dimmig. Och mamma kan fortfarande se en idag om jag får en sån här episod. Och då säger hon där, Maja, nu måste vi röra på oss, nu måste vi få dig tillbaka. Det är jättebra att hon, det är så skönt att hon ser.
Ja, det förstår jag verkligen.
Men du beskrev en så himla bra metafor för oss, alltså, för jag förstår ju att det är skitsvårt att försöka förklara hur det känns för någon som inte har varit där, typ vi har ju inte varit där. Men så vet jag att du skrev någonting med att, så här, att du liksom ser dig själv inifrån, jag kommer inte ihåg nu exakt hur det var, men...
Nej, men jätte konstig känsla, men det känns som att jag är så himla analyserande över allt jag gör när jag har de här overkliga känslorna. Jag förlorar min spontanitet helt och blir som en robot, och då känns det verkligen som att jag sitter någonstans inom min egna kropp och jag ser hur min kropp gör saker. Jag vet att jag pratar, men jag förstår det inte riktigt.
Nej.
Utan det är verkligen som att jag ser mig själv inifrån och vet inte riktigt vad jag gör egentligen.
Det är lite som att man bara går efter ett manus.
Ja, exakt så.
Mm.
Och det är liksom ingen annan märker på mig egentligen, förutom mamma och min psykolog gjorde det. Utan när jag förklarat att liksom, jag var helt borta när vi var på den här festen, eller jag liksom, jag märkte ingenting när vi satt på den här lektionen, då säger de alltid bara, men va? Nej, så kan det inte vara. Det var ju helt normal. Men jag var inte där. Jag var ju inte där. Jag kommer inte ihåg så mycket.
Nej, skulle du säga det, minns man saker man har varit med om även fast man har varit i en overklighetskänsla då när man har...
Det är väldigt olika, men mitt minne påverkas väldigt mycket. När jag har väldigt svåra episoder så kommer jag nästan inte ihåg någonting alls. Och det är samma sak tid och rum. Det blir ju, alltingen går allt jättesnabbt. Det känns som att alla rör sig i superspeed liksom. Eller så går allt jättelångsamt. Och jag kommer inte ihåg så mycket alls.
Men hur liksom hanterade du och din psykolog det här? Alltså vad gjorde ni liksom för att hjälpa dig?
Alltså vi arbetade inte så jättemycket just med dissociationen.
Nej.
Hon visste inte jättemycket om det alls egentligen. Hon hade bara läst lite om det. Mitt primära problem var ju min sociala fobi och min depression som vi jobbar med. Men det vi kunde göra, det var ju att vi kastade bollar mellan varandra. För att jag skulle känna något fysiskt och kunna ta i någonting. Och det jag också brukar göra, det är att jag försöker, jag trycker ner naglarna i händerna, i handflatorna. Eller så tar jag typ en penna och ristar mig på armen för att kunna känna någonting. Och liksom försöka komma tillbaka och fokusera på den känslan.
Det brukar funka eller så här liksom.
Ja, det funkar inte helt.
Nej.
Men jag kommer tillbaka lite. Jag blir liksom lite mer medveten om vad som händer.
Men du hade ju i princip konstant overklighetskänslor mellan 2016-2018. Alltså förstår man där och då att så här, okej, men det här är ett tillstånd som jag inte alltid ska vara i? Eller blir det typ mer att man liksom vänjer sig och bara, ja, men nu får jag ha det så här liksom?
Ja, jag vande mig nog ganska mycket. Jag accepterade inte, men jag vande mig. Vänjde mig.
Ja, vande.
Och det blev ju mycket så här existentiella frågor jag fick. Liksom, är det här livet? Ska jag leva resten av mitt liv så här? Kommer jag alltid vara helt... borta? Kommer jag alltid känna de här känslorna liksom?
Ja.
Är det verkligen värt att leva om jag bara kommer se hela mitt liv bara passera förbi utan att vara närvarande? Så det var väldigt mycket sånt som kom i början när jag inte hade accepterat den.
Alltså hur mår du idag? Känner du av overklighetskänslor? Eller liksom hur?
Idag mår jag väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre. Alltså det är sån stor skillnad nu på bara, vad blir det, 4 år i år? Jag har fortfarande overklighetskänslor nästan varje dag, i princip varje dag. Men de är under korta episoder. Och nu har jag accepterat dem. De är en del av mig. Och jag kan leva med det och jag kan hantera dem. Så även om det kan vara lite jobbigt så vet jag att det inte är farligt. Och jag klarar det.
Och det är ju ändå det viktigaste.
Jag är helt säker på att det sitter så många som behövde höra exakt det där.
Och så många som aldrig har hört det här.
Alltså. Verkligen.
Men hur mår du liksom i övrigt så här, i din depression och sociala fobi och så?
Min sociala fobi är väl egentligen helt borta skulle jag säga. Jag har absolut inga problem att socialisera mig eller gå ut.
Nej, det märker man verkligen.
Ja. Nej, men det är samma sak. Min pojkvän eller mina kompisar som inte kände mig när det hände säger liksom bara, nej, men du kan ju inte ha haft social fobi. Ja. Det är ju liksom, så inte du.
Mm.
Och min depression är också så mycket bättre. Jag gick ju på antidepressiva under ett år. Och efter jag slutade med det så är det typ så bra som det kan vara.
Mm.
Sen så tror jag alltid ångest kommer vara en väldigt stor del av mitt liv. Och det är nog inget jag kan ändra på, tror jag. Nej. Men jag måste lära mig att leva med det och acceptera det.
Så bra.
Mm. Så himla. Okej, vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig i livet, liksom?
Ja, människor som kämpar. Människor som jag ser kämpar och som liksom försöker utveckla sig själva och som utvecklas, tycker jag är jätteinspirerande. Det som mina två bästa vänner har haft väldigt tuffa perioder också. Och jag har sett deras resa och jag har sett hur de har utvecklats. Jag blir så himla inspirerad av det verkligen.
Mm.
Tycker det är så viktigt och så starkt att våga kämpa.
Fint.
Jag blev väldigt inspirerad av din berättelse, ska du veta.
Ja, verkligen. Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Ja, så himla kul att få vara här.
Tack.
Vad bra.
Tack.
Yes.
Just det här har ju jag aldrig upplevt.
Nej.
Men att lyssna på det gjorde mig liksom, alltså jag tycker det låter väldigt, väldigt obehagligt.
Mm, alltså jag förstår ju att man tror att man håller på att få en psykos.
Ja,
alltså
gud,
om man hamnar i det här tillståndet, ja, men som jag nämnde liksom i början här, det var ju liksom inga allvarliga overklighetskänslor jag upplevde.
Nej.
Jag vet inte vad det liksom, jag kunde bara relatera till när hon sa det här med att man typ lite ser sig själv utifrån, eller man ska säga. Det är som att allt man säger redan är förprogrammerat liksom. Men med det sagt så liksom var ju det en så kort, hade jag varit i det tillståndet under en hel dag så hade jag ju bara, what the fuck är det som händer liksom. Det är ju lite samma som när man får en déjà vu-upplevelse.
Exakt.
Det har ju du i några sekunder, bara oh my god, jag har déjà vu, men sen försvinner det ju.
Precis.
Så jag förstår att det är jävligt obehagligt och jag förstår att många har önskat att vi ska prata om det här.
Ja.
Det var också många som skrev när vi väl sa att vi skulle ta upp det här att yes, äntligen, för jag har aldrig hört någon prata om det.
Precis.
Så jag hoppas att det här hjälpte er som har önskat.
Ja, och tusen tack Maja för att du vill gästa Ångestpodden. Du är grym.
Verkligen.
Snart alltså dags för en kväll på Skala, en kväll i Göteborg och en kväll i Lund.
Yes, det stämmer.
Var hittar man biljetter, Sofie?
Biljetter hittar man på eventin.se. Det är bara att gå in där och söka på Ångestpodden så kommer alla tre städerna upp.
Åh, gud vad jag blir nervös.
Ja, men jag är taggad också.
Jag är så taggad.
Mm.
Ja, men som sagt, en härlig käftsmäll.
Ja, så kan vi summera det. Jag hoppas att vi ses och så hörs vi såklart som vanligt nästa vecka.
Det blir otroligt.
Ja, som vanligt. Det är med. Hej då!